Jag ska läsa ifrån Jesaja bok, det 57 kapitlet. Och där läsa den 15 versen, en enda vers. Jesaja bok 57 och 15. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan. I fredagskväll stod jag lutad mot en iskall ytterdörr. Jag stod på insidan där folk hela tiden tassade förbi och några hälsade avbröt. Och jag var djupt inne i ett samtal med Stefan Edman. Ni vet, en av våra riktiga hjältar och kämpar för miljö i vårt land. Vi medverkade båda på en gemensam konferens anordnad av bokförlaget som jag skriver för, Cordia, på Åstiftsgård den här helgen som har gått. Stefan hade läst i Göteborgsposten, tror jag, att jag skulle göra någon slags comeback i Smyrna. Och han ville veta lite om inriktningen på denna tjänst, vad jag skulle göra. Jag berättade att jag hade fått ett uppdrag som i någon mån liknade hans, sa jag. Alltså att värna om miljön, men i mitt fall den inre miljön i den här gemenskapen. Attityder, värderingar, vårt sätt att möta varandra, tala till varandra, se varandra i ögonen. Jag nämnde också om att jag skulle försöka säga något den här söndagen om ordet atmosfär, om god atmosfär. Och så bad jag honom om lite tips. Jag sa, om du skulle tala om ordet atmosfär, vad skulle du säga då? Och då gick han loss, Stefan Edman. Jag ska inte repetera allt han sa. Men jag ska repetera en sak som jag nu hoppas att jag uppfattade rätt. Han sa så här, om jag vore du så skulle jag berätta att vi i den här församlingen som just nu sitter i detta rum samtidigt är på en ofantlig resa i vår hembygd i rymden, vår vintergata. Jag skulle berätta att vi reser med den proportionellt sett pyttelilla planeten Tellus i en hastighet av 3 mil i sekunden runt vår sol. Den sol som själv rör sig i sin vintergata 25 mil i sekunden. En hisnande färd. Jag tänkte när han sa det att det är ju inte konstigt att man känner sig ganska vimsig ibland, eller hur? Men han fortsatte och så sa han, och så skulle jag berätta också att denna jord som vi lever på, den rör sig i en smal ekosfär, en smal livets gata, där faktiskt den enda utrymmet i universum finns, åtminstone det vi kan överblicka, där det enda utrymme finns där liv kan vara möjligt. Alltså hade jorden legat bara en liten bit längre ut i rymden så skulle jorden ha gått under på grund av kyla. Liv hade varit omöjligt. Hade jorden kretsat en liten bit närmare solen så hade planeten förgåtts av hetta. Detta lilla smala band runt jorden är det enda område som har en sån atmosfär, sa han, att liv överhuvudtaget är möjligt. Håll kvar den bilden ett litet ögonblick. För mer än 10 år sedan var jag redaktör för en bok, en antologi om evangelisten Frank Mangs. Han var en människa med ett rop i sin röst, en mycket ömtålig själ som efterlämnade ett glödande arv i vårt land och utöver Norden. Frank Mangs skrev mot slutet av sitt liv, så skrev han, detta är några veckor innan hans liv avslutas, så skrev han 3 brev till Nordens kristenhet. Man kan säga att det var ett slags andligt testamente. Breven är präglade av ett mycket lågmält allvar. Och ett av de här tre breven som finns i boken handlar just om atmosfär. Hur avgörande atmosfären är för det andliga livet. Låt mig berätta, skriver Mangs. Jag hade en god vän i Finland som var läderfabrikant. Jag bodde hos honom ibland och njöt i fulla drag, både av gästfriheten och den varma tonen i hemmet och av våra gemensamma stunder i hans präktiga finnbastu. Vi var där nästan dagligen. Då vi en dag satt där och gonade oss på bastulaven, det är väl ett härligt uttryck, gonade oss på bastulaven, så vände han sig till mig och så sa han: jag vet inte om jag har berättat för dig att både jag och mina bröder, vi är födda här inne i bastun. Nej, sa Frank Mangs, det har du inte talat om. Varför blev det så, undrade Mangs. Jo, förstår du, fortsatte läderfabrikanten. Bastun är den lugnaste platsen på hela gården. Och vi kan ha precis den rätta temperaturen här inne. Dessutom hyser alla respekt för bastun. Hit gick min mor i sällskap med hjälpkvinnan när hennes stund var kommen. Och de två var ensamma till dess det nya livet var fött. Och så skriver Frank Mangs att de där orden hade som hullingar i sig. Långt senare så hämtar han ur detta minne stoff till ett av de där tre breven som fick en oerhörd spridning om den andliga atmosfärens betydelse för det nya livet. På fråga om hur denna livets luft, denna livets atmosfär uppstår, så säger Frank Mangs tre saker. Han säger att det handlar om helig hängivelse. Det handlar om total öppenhet. Och det handlar om utstrålning. Utstrålningen från människor som mött Gud, men som inte bröstar sig med det. Sug på de tre orden. Hängivelse, öppenhet och utstrålning. Jag tänkte under den här vintern återkomma till de orden och några andra. Men idag en liten stund begränsa mig till att säga någonting om atmosfär. Och redan att försöka med det är ju förstås en grannlaga uppgift. Det är ungefär som att fånga luft. Det finns ingenting att ta på. Och ändå vet alla vi hur påtaglig en atmosfär kan vara. Jag tror att ni alla har varit med om det där att man kommer in i ett rum där några människor redan sitter. Och så märker man, så fort man öppnar dörren, så märker man att man har kommit olämpligt. Så ingenting behöver sägas. Men det är någonting i luften som gör att man känner hur besvärat det plötsligt är inne i det där rummet. Min mamma har ett fantastiskt uttryck för den där stämningen. Ibland har hon varit hemma hos Lotta och mig och bott, och Lotta och jag var lite så här småsura på varandra, lite gnälliga och lätt störda. Brukar mamma ta mig åt sidan, så säger hon så här: jag tycker att det är lite spitt i anden, säger hon. Mycket märkligt uttryck som är delvis ångermanländskt. Spitt betyder trångt eller snårt eller möjligen stingsligt i atmosfären. Motsatsen till det där är något fantastiskt. Det finns människor som bär med sig i sitt eget liv en alldeles förunderlig eller ljuvlig atmosfär eller luft. När de stiger in i ett rum eller i ett sällskap så blir det lite lättare att andas i det rummet. Man sträcker på sig som människa i deras närhet. Och så undrar jag denna dag, vad är det? Och vad är det om man funderar på det i en kristen församling? Vad är det för luft eller för atmosfär? Jag tycker att atmosfär är ett fantastiskt substantiv. Har ni tänkt på det? Vilket underbart ord egentligen. Synonymerna är rymd, luft, anda, klimat, stämning. Själva ordet är sammansatt av två ord. Ordet atmos, som betyder andning eller andas, och ordet sfär, som betyder krets eller luftlager. Och det är så spännande. Alltså som om det funnes ett hemlighetsfullt samband i tillvaron mellan det innersta i oss, alltså själva andningen i våra liv, och den miljö vi tillsammans formar. Hur det är som om vårt innersta utan ord andas i den miljö där vi är, och att vi alla kan känna av varandras innersta på det sättet. Jag tror att det ligger väldigt mycket i den lilla iakttagelsen, den rent språkliga iakttagelsen. God andlig atmosfär, det vet alla ni, att man kan inte piska fram den. Man kan inte försöka trixa fram den med att låta gråtmild eller sentimental. Det går inte. God andlig atmosfär har djupast sett med Guds närvaro att göra. Med Guds andning, om jag får låna orden. Där Herrens ande är, där är frihet. Och Jesus själv vänder sig mot sina lärjungar. Han nöjer sig inte med att prata med dem. Han andas på dem. Och så säger han, ta emot helig ande. Men den goda atmosfären är inte någon slags trollspö i en kristen församling. Den har också att göra med alla oss. Alltså vi som går in och ut i den här lokalen, i den här kyrkan. Vi som kallar den för vår. Och som ibland glömmer att den här kyrkan är inte vår. Den är en gåva till hela den här stan. En gåva till Göteborg. Atmosfären växer ur Guds närvaro, men också ur våra attityder, våra värderingar, vårt sätt att se på varann och vår kärlek, den vi praktiskt visar varann. Det är det som föder en god atmosfär. Det där blir så tydligt i den där korta texten jag läste. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärta. I de där korta verserna i Jesaja så tycker jag att det växer en slags, den där smala livets gata som Stefan Edman kallar den här luckan där atmosfär finns som möjliggör liv. En smal livets lucka. Också i de andliga rymderna. Jag tror inte att jag behöver säga det i tider som de här. Men också i de andliga rymderna så pågår det en strid emellan hetta och köld. Många människor, tyvärr, har förlorat sig, alldeles förlorat sig, i en överhettad andlighet som efter sig har lämnat förbrända liv, förbrända äktenskap, inte minst förbrända relationer till barn. Många har bränt sig där. Andra har frusit ihjäl. De har frusit ihjäl i en kristen miljö som förlorade rymden, som förlorade den andliga temperaturen, som blev rätt trogen, som blev rätlinjig men kall. Där fryser en människa till döds. En miljö som ersatte barmhärtighet och nåd med hårda nypor, ni vet. Jag låg vaken lite grann i natt och funderade på, jag var lite orolig i natt, man kanske är det för sådana här dagar. Jag ställde veckan fel också, gick upp och började skriva klockan 4:15 och trodde att det var morgon. Då kom Lotta och frågade om jag var galen. Så då gick jag om igen. Men jag hann dricka kaffe. Jag funderade på den där beskrivningen om var Gud bor, som finns i den här texten. I helighet uppe i höjden, men också hos den som har ett förkrossat hjärta. Så är det som om de båda, Alltså, å ena sidan respekten för det heliga. Det som inte har ett uns med rädsla att göra. Utan respekten för det heliga. Och så å andra sidan hjärtats förkrosselse, ödmjukheten. Är de båda krafter som liksom spänner ut ett rum där andligt liv är möjligt. Tar du bort det ena så imploderar hela livet. Det fungerar inte. Båda måste finnas där. Respekten för det heliga och det förkrossade hjärtat. Där bor Gud. Så där Gud får vara Gud. Där respekten för det heliga värnas och vårdas. Och där vi lever tillsammans med varann i ödmjukhet och förkrosselse. Där bor Gud. Konstigare är det inte. När jag drömmer om den här kyrkan, särskilt med tanke på detta fantastiskt svåra uppdrag som jag har fått, så drömmer jag om att den här församlingen ska växa till en gemenskap som präglas av de båda. En gemenskap som präglas av tillbedjan i ännu högre grad än den gör idag. Alltså att vi möts här igen och igen. Och så får vi en stund nåden att stiga ut ur vår egen åsyn. Att allt bevarande av positioner, allt ängsligt vaktande på varann, allt mätande skulle få falla åt sidan för Guds skönhet och Guds godhet. Att förundran, vördnad, innerlighet ännu mer skulle få prägla våra gudstjänster och våra vardagsliv. Jag har en liten favoritberättelse. Den finns i en av Rousseaus bekännelseböcker. Han berättar om en klok biskop som vid en visitation ute på landsbygden blev uppsprungen av en gammal kvinna som var så förtvivlad över sitt böneliv. För hon sa att hon förstod sig inte på att säga annat när hon skulle läsa sina böner. Hon tänkte ut så bra saker, men så när hon öppnade munnen så kom det bara en enda sak, samma varje gång. Och det var att hon till slut sa, åh, sa hon, åh. För denna bön hade hon komplex. Biskopen sa då till henne, det var en klok biskop. Han sa, min goda gumma, sa han. Fortsätt alltid att be så, för er bön är mer värd än mina. Är inte det alldeles, alldeles underbart? Den där händelsen saknar ju all information om vem den här kvinnan var, hennes bakgrund, hennes kyrkvana eller kyrkovana, och den gode biskopen förhörde sig inte heller om det. Han bara lyssnade till henne, och så fick vi veta att den gummans o, alltså uttrycket för Guds storhet, Guds helighet, Guds skönhet. Det är berättat att hennes blick var vital, även om hennes ord var taffliga. Kanske kan man till och med säga, den var så vital hennes andliga blick, att orden svek henne. Så som det gör i riktigt stora och riktigt svåra stunder. Då blir språket för trångt. Gud bor i helighet, uppe i höjden. I den insikten får också vårt liv sina proportioner. Inför den bilden av Gud så inser man också storheten i att inte behöva ha sitt eget liv som högsta mål. Att inte nöja sig med att vi beundrar varann eller mäter oss mot varann, utan står sida vid sida, oavsett hur våra liv ser ut, står vid sida i tillbedjan inför denne Gud. Det är den ena sidan, men livsrummet måste tydligen spännas ut om det inte ska kantra också åt det andra hållet och påminna om att Gud bor där det finns ödmjuka och förkrossade hjärtan. Jag läste någonstans att det finns en språklig bild i botten av ordet ödmjukhet. Att ordet ödmjukhet egentligen betyder makt eller kraft till och med. Men ordet signalerar också att det är en makt eller kraft som har ett nedböjt huvud. Någonstans där ligger bilden. Makt eller kraft med nedböjt huvud. Ödmjukhet är därför något helt annat än ursäktanden och nedvärderande av sig själv. När man säger ursäkt att jag är med här och jag kanske inte ska säga något och sådär. Det är inte ödmjukhet. Ödmjukhet är snarare att du kliver in i den här gemenskapen från ditt håll, med dina erfarenheter, med ditt sätt att se på livet. Och så säger du, det här är jag och jag ber inte om ursäkt för vad jag tycker och tänker. Men av respekt för att vi alla kommer från olika håll med olika erfarenheter i livet, så måste vi alla också böja huvudet i någon slags vördnad för den andre. Där tror jag ödmjuka möten sker. Förkrosselse är ett ännu svårare ord. Förkrosselse är något annat än att bli krossad. Vi brukar ju säga ibland att man faller sönder och samman. Har ni tänkt på det uttrycket? Det kanske är förkrosselse. Att få falla sönder och samman som människa. Alltså att få hjärtat krossat på det sättet att all stolthet och hårdhet dör. Och jag får falla ihop, falla samman som en hel människa. Jag gillar till sist skylten som en gammal god vän till mig har vid sin ytterdörr. Jag säger inte hans namn. Några gissar vem han är ändå. På den skylten står följande ord. I det här huset bor syndare. Här kan du känna dig hemma. Det är strålande. Förkrosselsen. Insikten om att jag är en syndare. En människa som inte alltid håller i fogarna. Den är alldeles omistlig för att den här miljön ska fortsätta att vara levande. När förträfflighet börjar kallas kristendom, då är det direkt destruktivt, därför att då krymper vi mötesplatsen med Gud till nästan ingenting. När Bibeln säger istället, den som fått mycket förlåtet älskar mycket. Så det bästa rykte vi kan få om vi hjälps åt med att jobba med miljön, det bästa rykte vi kan få, det är väl att människor med havererade liv kommer hit och känner att där är man välkommen. Att människosyn och atmosfär är sådan att man vågar ta med sig sitt liv, hela sitt liv, in i denna kyrka och känna att man är alltigenom älskad. Det ber vi om. Tack för att du, Gud, är den helige, den upphöjde. Men tack också för att du är den som har stigit ner genom alla skiljande avstånd och blivit en av oss. Och jag ber om en kärlekens väckelse. Inte bara i vår församling, jag ber dig för alla kyrkor och samfund i den här stan. Jag ber dig för alla miljöer i denna stan. Att det skulle växa en kärlek ibland oss som får synliga konsekvenser i vårt sätt att leva tillsammans. Om det ska ske så behöver vi din välsignelse och ett dop i kärlek. Amen.